Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen.
Ja, välkommen tillbaka
till avsnitt 4.
Yes.
Med en podcast av systrarna Berg och Krä.
Jajamän. Och idag så är vi båda lite sjuka.
Ja, jag tror ni hör det. Ja, faktiskt.
Jag har väl varit lite bättre än dig hela tiden.
Ja,
på allt. Det har jag någonsin gjort. Nej, men jag är kanske jag har inte åkt på lika rejäl sjuka typ.
Nej, jag vet inte. Det är hosta, alltså slemhosta, yr, huvudvärk.
Ja, gå in på detaljerna.
Nej, men ja, och näsflöde och helt stopp ibland.
Ja.
Ja, det är i alla fall liksom som, du vet när huvudvärken bara ilar ner i tänderna.
Ja, för fan.
Alltså, ont i hela kroppen och lederna.
Då. Ja, men vi ska försöka göra ett litet avsnitt den här veckan ändå. Det kanske blir lite kortare, men vi har ju ändå lite att prata om och jag har också lite frågor. Mm. Som ni har ställt, som vi ska svara på idag också. Mm.
Och vi vill väl börja med att tacka för den enormt fina responsen sen avsnitt 3.
Ja, verkligen. Jag är helt chockad. Alltså när jag satt och redigerade, jag bara... Alltså jag var så nervös att lägga ut det. För jag bara, men gud, alltså folk kommer att tycka vi är liksom crybabies och töntiga. Och, alltså, ja, jag vet inte, jag var så nervös.
Jag tror man, vi är nog alla ganska duktiga på att förminska oss, liksom. Ja. Men det är ju tvärtom vi ska göra egentligen.
Ja, men jag tycker verkligen att alltså, vi har fått så fina meddelanden och kommentarer och allting, och det betyder jättemycket.
Ja, alltså jag har fått så otippade meddelanden från otippade personer, och det är jag faktiskt väldigt glad för att det är många okända som har hört av sig och känner igen sig och så, men även folk som jag under den tiden tyckte vände oss ryggen har verkligen liksom kommer krypande sig, om ska säga, nu. Och ja, men skriver så här, jag visste inte det här och jag ber så mycket om ursäkt för det. Och ja, men jag önskar att man såg det här på ett annat sätt, liksom. Och det tycker jag är jättestort, utav både oss och dem. Så att jag tycker det där avsnittet gjorde jättemycket för oss både personligen och för alla andra. Och det är jag jätteglad för.
Nu känns det som att här kan vi verkligen dela med oss av grejer. För vi vet att vi når rätt publik på något vis.
Ja. Ja. Verkligen. Och tyvärr är det ju väldigt mångas liv, både unga som gamla, som kantas ut av en livsstil med alkohol. På både alltså högt och lågt.
Ja,
liksom.
Och också, vi är ju absolut inte ensamma om att fått uppleva såna här jobbiga familjesituationer. Jag tror att det är kanske lite mer vanligt än vad man tror. Så jag hoppas att avsnittet kan ha hjälpt många andra.
Ja,
också.
Och jag tänker att det är jätteviktigt att vi alla kan hjälpas åt och dela med oss av de här erfarenheterna så att man kan få hjälp och support. Och det är jätteviktigt att ni vuxna, säger jag, ni, men också vi, ser barn oavsett familjeförhållanden. Och framförallt att misstänker man minsta lilla missförhållanden så ska man verkligen nå ut och fråga och göra någonting åt det, tycker jag.
Ja.
Det är liksom lite medmänsklighet 2023, kan man väl säga. Och sen så att vi unga också inte är rädd för att nå ut liksom, och vända oss till till exempel BRIS eller socialtjänsten eller liknande för att få hjälp. Det är jätteviktigt.
Men det blev ju lite ändrade planer den här veckan. Du skulle ju egentligen vara och tävlat nu i Elmia, eller ja, till helgen då.
Ja, jag skulle egentligen åkt i morse. Men jag lägger nu med feber och den här jäkla influensan i 4-5 dagar nu. Och det har inte gått åt något bättre håll. Så att jag kände att jag vågar inte liksom utsätta kroppen för mer. Jag tror jag kanske hade kommit ner till Bergåkra och sen behövt vänt.
Ja.
För så mycket har kroppen räckt till hittills. Men det är jättesynd, för jag har verkligen sett fram emot det här och matchat hästen för det här evenemanget och verkligen sett fram emot att knyta säcken där. Men ja, nu får jag helt enkelt krya och ja. Även du som skulle varit med som groom får ju krya på dig. Och så får vi ladda för Friends.
Mm.
För där händer ju roliga saker.
Ja, verkligen.
Vi kommer ha klinik där fredag lördag och jag kommer även tävla Lövs och Future Challenge för 25 lördag, ja, fredag lördag.
Mm.
Och även efter klinikerna så kommer vi ha meet and greets och ha möjlighet att träffa er alla där.
Jag vet ju inte om jag kommer vara hemma då, men det märks väl.
Ja, det är i alla fall jag, Olivia, mamma och naturliga teamet.
Ja, superkul. Och jag hade i början av veckan en kund här igen, vilket var väldigt spännande. Jag har ju fortfarande någon häst till salu. Så att det gick jättebra. Jag är så himla nöjd. Jag tycker verkligen att de är en alltså, supermatch.
Mm, kul.
Och typ mitt dröm, alltså ett drömhem för mig att sälja till. Så jag hoppas nu att de känner likadant.
Ja.
Så får vi se då hur det går. Det ska ju, det är mycket som ska stämma överens för att det ska bli en försäljning. Men det här känns i alla fall väldigt lovande än så länge.
Ja. Och sen har det kommit, det kan man inte förglömma, men extremt mycket snö.
Ja, fy. Alltså, jag är ju inget fan utav snön, vilket är ju konstigt när man bor liksom i Hälsingland kanske. Men det blir ju så, allt blir bara mycket jobbigare när det är kallt och det är snö och stask. Och...
Fast jag tycker tvärtom, att allting blir så mycket renare. Och hästernas hovar blir rena och alltså det fryser på. Jag älskar det.
Ja, men det är ju inte lika kul när så tårna ramlar av och fingrarna och knäskålarna liksom sitter låst fast. Och man, när man ska hoppa ner från hästen och man bara tar emot på benen och man bara känner liksom att benen viker sig. Alltså det är så ont. Det är så ont.
Sanningen.
Så att sommaråret runt, det kommer passa mig perfekt, känner jag. Okej, jag la ut en sån här frågelåda. Ja, på storyn på min Instagram. Och då fick vi lite frågor som jag tänkte att jag skulle läsa upp nu.
Ja, jag har inte sett dem här innan, så det blir spännande vad jag har valt ut.
Ja, jag tänker att vi kan börja med, här är någon som vet varför vi båda föll för dressyren och inte började hoppa. Och det är alltid konstigt. Alltså jag tänkte bli så här, för det var fler som skrev det här. Och då tänker jag så här, varför vi börjar med dressyr istället för hoppa? Som att det är självklart att när man börjar rida så börjar man hoppa. Varför behöver vi inte börja med voltige typ? Nej.
Men trav eller någonting.
Ja, verkligen.
Mm. Trav ligger egentligen mer till grund här uppe.
Ja.
Mm.
Men ja, ska du börja?
Ja, alltså egentligen så har jag aldrig valt. Utan det har ju funnits naturligt. Precis som vi pratade om i förra avsnittet, att så här, hade vi en ponny eller häst som lämpade sig bäst för hoppning och hade talang i det, då red man hoppning. Eller hade vi en häst som var mest talangfull för dressyr, ja men då red man den i dressyr. Eller så var det en allround häst och då gjorde man allt möjligt.
Ja, och vi har väl alltid egentligen gjort lite båda. Nu har jag faktiskt inte hoppat så mycket de senaste åren, men jag tävlade i alla fall lite på ponny och sen så lånade jag Olivias macke någon gång och... Bella Rich hoppar jag, tävlar också lite grann. Så vi har ju alltid tyckt om att kunna göra det för kul. Och jag vet att när jag gick på gymnasiet fortfarande så tog jag med persan på hopplektionerna.
Ja, en gång i veckan liksom. Så har jag alltid hoppning. Och det är ju egentligen samma för mig, att nu har inte jag heller hoppat så intensivt på länge. Men när vi köpte Maggie på auktionen på Elmia för, vad är det, 5-6 år sedan.
Ja.
Då var det ju jag som började liksom med att hoppa in och börja starta och sådär. Och tog ut henne i små miniklasser som fyraåring i så här 80-90. Sen så visade jag henne på sånt här ridhästest, alltså fyraårstest. Och hoppade där med diplom och kvalade till Breeders Trophy i Flyinge. Det året i då hoppning. Och sen så kvalade vi till finalen därifrån och slutade typ som 14:e bästa ekipage eller någonting. Så att jag har ju faktiskt aldrig ridit Breeders Trophy i dressyr, men jag har gjort det i hoppning.
Nej, ja. Så att alltså, vi har ju alltid tyckt om att hålla på med lite både och om det inte varit för tävling så har det också varit för kul.
Ja.
Jag tror ändå att vi kände när vi var yngre att dressyr är det som vi tycker är roligast. Alltså
det kan ju ge sån energi och adrenalinkick när man gör liksom piaffpassage, byter ner varje eller börjar hitta svung på någon häst eller ponny. Alltså det är liksom lite mer det här samspelet mellan häst och ryttare. Alltså det kan låta så klyschigt, men det är verkligen det som kickar igång mig i alla fall som mest. Ja. Mycket mer än vad ett riktigt bra språng på en hopphäst gör.
Ja. Nej, men det var väl ändå dressyren vi kände passa oss bäst.
Ja. Och det är nog fortfarande att det kommer hållas väldigt öppet för resten av vårt liv, ja. Vad man gör. Och jag har faktiskt också haft min första praktik på naturlärare gjorde jag i travstall i 2 veckor. Så att jag har även testat på att rida monté och köra häst och så. Jag tycker faktiskt det är också jätteintressant och jättekul.
Okej, vilken ponny slash häst som ni har sålt saknar ni mest? Förutom Klaus.
Det var liksom det självklara valet.
Ja, verkligen. Förutom Klaus.
Ska vi säga på 3?
Men vänta, jag har väl en sålt häst? Vänta, jag måste
fundera. Men jag har en direkt.
Men vänta, inte jag.
3, 2, 1. Amarant. Felix. Amarant är ett självklart val för mig. Ja. För att jag hade gjort allt i min makt för att kunna ha kvar honom.
Ja, det förstår jag. Amarant var ju mammas uppfödning. Bergs Amarant, godkänd hingst.
Mm.
Hon var helt fantastisk.
Hon är redan någon som 14-åring redan på de här bruksprovsklasserna. Och så efter att mamma hade godkänt honom SVB. Och det var liksom en helt fantastisk häst. Och det är fortfarande. Nu går han ju i danska gängreitlandslaget. Mm. Så det får vi glädjas åt. Men om man hade fått välja så hade jag alla dagar i veckan velat att den skulle vara kvar här.
Ja, verkligen. Det tycker jag också. Men jag tänkte, jag säger Felix, och det var ju han som fick mig att börja rida igen efter jag slutade cheerleading. Och han sålde vi ju efter att Olivia hade ridit honom. Men han såldes ju till en jättebra familj, så att det var ju ingen fara. Och nu har han faktiskt gått bort.
Ja, i år.
Ja, faktiskt. Han blev rätt gammal.
Han
faktiskt.
Blev väldigt gammal. Men är fortfarande lika pigg, liksom. Ja, gud, det är fantastiskt.
Men han, alltså man hade bara velat haft honom i trädgården hela sitt liv liksom. Men han älskade ju att träna. Så hade
man velat haft en sån i 1,70.
Ja,
eller då kanske man inte hade suttit kvar.
Nej. Hur ser en vecka ut för era hästar som går de högsta klasserna? Upplägg, intensitet och så vidare.
Ja, alltså det där är jättevarierande tycker jag.
Ja.
För det beror verkligen på hur hästen känns. Och jag kan liksom inte sätta på söndagen så här kommer den gå måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag.
Nej, utan vi har väl aldrig riktigt varit sådana personer heller som
kan bara förutse liksom.
Nej, för jag tycker i alla fall det ofta är så här lite dagsformen och
ja, jätteviktigt.
Hur de känns, de kanske kommer in från hagen och
har tappat en sko eller fått ett litet sticksår eller alltså det kan ju vara vad som helst liksom. Så att jag tycker verkligen det är viktigt att man kan variera och verkligen ändra sig mitt i veckan.
Vi skulle ju aldrig träna 5-6 dagar i sträck.
Nej.
Och rida dressyr eller alltså liksom typ
max sådär. 2, tror jag.
2-3, ja.
Ja, men max 2-3, men max 2 dagar i ridhus liksom i sträck. Sen så rider man ut eller man rider bommar eller
tömkör
eller någonting sånt. Och ibland så kan vi nästan enbart ha den på töm 3 dagar i veckan eller någonting sånt.
Och sen så, jag tycker i alla fall om att slänga in lite vilodagar.
Ja.
Alltså till exempel om så här, oj nu hade vi ett lite tuffare pass idag. Jag joggar lite imorgon, men sen så tror jag att det är bra om hon får vila. Och sen så ibland så ger jag henne en veckas vila för jag tycker att hon har gått så bra en period.
Mm.
Vi är inte rädda för att
vila dem liksom.
Nej,
jag får en aktiv vila. Men kanske skrittmaskin eller bara lite tömkörning på jogging eller någonting sånt. Och speciellt tycker jag det är viktigt efter långa resor som typ nu när vi kom hem från Tyskland.
Mm.
Då har ju Zacken och Maja nästan fått vila nästan 2 veckor när jag började liksom jogga igång dem. Men med så här skrittmaskin och lite tömkörning försiktigt och så efter kanske en vecka. Och starta igång dem lite försiktigt. Men ens Maffi, han fick ju gå Carl Hesterklinik ganska tätt in på efter typ en vecka. Men sen har också han fått tag i liksom enstaka vilodagar för att sen ladda upp här för Elmia nu då.
Men jag tror att det är viktigt också för hållbarheten på hästen. Att inte bara sitta och nöta.
Nej, jätteviktigt.
Jag har jättesvårt för att komma ihåg att ha ner hälarna när jag rider. Har ni något tips?
Rida utan sidbyglar.
Ja, det är jättebra för balansen och sånt där. Och sen också bara vara sin egna polis.
Ja, verkligen. Alltså, nu finns det någonting som går runt på sociala medier. Det är hashtag NoSteerUpNovember.
Ja.
Så det är klart att man kan haka på det. Men jätteviktigt tycker jag att man är, precis som du säger, ganska självdisciplinerad och tänker på det. Alltså, sätt ut en bokstav i ridhuset så fort du passerar den så tänker du på det igen. Och också ser över din stigbygel, eller stigläderlängd egentligen.
Och sen kan man alltid be någon. Det kan ibland vara jobbigt att ha folk som säger åt en så här, att han är hälarna eller så här. Men samtidigt kan det vara bra att fråga den du rider med, om det är din kompis eller din tränare, att gud, jag har så svårt att hålla ner hälarna, kan du påminna mig? För att jag vet att vår mamma, hon har alltid varit, hon har också tränat oss, och hon har alltid varit så här: tummarna upp, ner med hälarna.
Men så här jämna mellanrum liksom. Ja. Så fort allting, om hästen är på plats och du är på plats och så, ja, men då påminner de här detaljerna liksom.
Jag tror också att hälarna är ju också ett resultat ifrån hur resten av kroppen är.
Du tänker med att huvud, axlar, knä och tå typ.
Ja, lite exakt.
Ja.
För om man sitter ihopkrokad och med dålig hållning, då kanske
redan med liksom axlar och nacke och bålstabiliteten och så.
Mm. Då är det kanske osannolikt också att hälarna ska vara nere. Så att det är väl också en helhetsgrej, kan jag tänka mig.
Ja.
Men jag vet att jag hade lite svårt med högeraxeln. Typ när jag var i en växtfas.
Ja.
Att jag tog upp den. Jag spände den nog, så jag liksom tog upp den så det såg ut som jag satt snett.
Mm.
Och det vet jag ser det en del, speciellt på yngre ryttare som liksom har huvudet lite på sned, eller de är sned i axlarna och lite sånt där. Och det där är jätteviktigt att försöka träna på och... Men det är ju som sagt svårt när man är i en växtfas, med att man ser över det.
Ja, men faktiskt att man hjälper kroppen då lite med stretching och sådär. För att jag har ju skolios också. Och det har ju påverkat jättemycket hur mitt bäcken har växt. Och liksom hur hela min rygg har varit i växtfas. Så att det är jätteviktigt att kanske be någon att filma om man inte har speglar. Och som sagt, vara lite sin egen polis och tänk lite så här: huvud, axlar, knä och tå.
Yeah.
Liksom gå igenom din kropp. När hästen känns bra och den är framför skänken och sådär, då kan du ha tid att gå igenom din egen kropp.
Jag vet att när jag hade det här med min högra axel så försökte jag att stretcha väldigt mycket. Alltså verkligen
stretcha ut den axeln.
Stretcha liksom ut den och liksom kunna ta ner den, för att den ville vara där uppe. Men sen så också rider utan sidbyglar som sagt, och barbacka har vi ridit mycket.
Ja.
Och det är så otroligt bra balans.
Det är bästa balansträningen.
Och styrka. Och man behöver ju den där bålstyrkan också för att kunna ha en bra sits. Eller testa stubbensalarna. Då jävlar blir det magträning.
Eller alltså.
Ja. Hur tänker ni innan ni går in på tävlingsbanan?
Oj.
Ja.
Tänker man på?
Vet inte. Alltså jag kan ibland så här komma på mig själv att jag liksom sitter och nynnar på någon låt.
Okej.
Vilket kanske är lite dåligt. Men jag tänker också så här, det är många som blir väldigt nervös inför att tävla. Vilket kan vara en bra grej som gör att man blir lite mer på noterna. Men man vill ju inte att nervositeten ska förstöra. Men jag vet att mamma sa mycket till oss när vi var små att alltså, världen går inte under om den här ritten inte blir perfekt.
Nej, alltså det är egentligen lite som vi pratade i avsnitt 3. Att, alltså perspektiv på livet, vad är det värsta som kan hända?
Ja.
Nu är vi här på tävlingen. Och vi älskar ju hästarna och vi är här för dem liksom och för oss. Så att det gjorde nog att, alltså jag har typ aldrig behövt vara nervös för det. För att det är liksom, man kan vara nervös och rädd för så mycket annat.
Men det är ju lite pressen man sätter på sig själv. Om man har så himla höga förväntningar och satt upp ett jättehögt mål, då sätter man ju en press.
Ja.
Men om man har den här, om man bara förväntar sig att gå in och ha roligt och så får det gå som det går, då blir man ju inte så nervös.
Nej, jag tror faktiskt liksom att det måste vara lite kravlöst.
Mm.
Alltså så tänker jag fortfarande att
vi
kan inte göra annat än vårt bästa. Och sen är det viktigt för min del att man förbereder varenda liten övergång och så. Inför, alltså till exempel om ja, men man ska göra en öppna våld sluta, ja men då får jag verkligen ta tillfället i akt att ta kortsidan innan.
Så ja, om man inte har så bråttom liksom. Nej. För det kan jag veta att ibland så känns det som att jag skyndar mig igenom programmet. Liksom. Men vad har jag bråttom för?
Ja,
jag har mina
betalat
minuter.
Den här tiden.
Ja. Ja, att gå in med den inställningen att man bara... Alltså man kan ju bara göra sitt bästa. Om man har den inställningen så tycker jag inte man blir särskilt nervös. Och sen så... Men typ när de blåser, då brukar jag alltid klappa lite på hästen och säga typ så här: nu kör vi, kom igen, det är väl någonting sånt där. Vilket låter ju också töntigt, men jag tycker att det är
gulligt. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt, för då hinner man hämta andan och ta ett djupt andetag och liksom känna in rummet lite grann.
Ja, verkligen.
Men sen så tycker jag också att det är viktigt, för nu när vi har, eller fortfarande gör det, jobbar med hästar och jobbar för kunder och tävlar deras hästar och sådär, så är det fortfarande viktigt att man har den dialogen med hästägarna, liksom att vad är det värsta som kan hända, vad är det roligaste som kan hända. Liksom om det är något kval eller liknande, att så här, ja, vi kanske kvalar, men vi kanske också inte kvalar. Och då har vi exakt samma häst som vi åkte dit med och åker hem med. Så det är jätteviktigt att liksom inte sätta de här extremt hårda pressen på sig själv.
För, nej, för att då
tror jag det skulle bli liksom lite magstarkt för en själv.
Ja, för man kan ju inte garantera att man kvalar någonstans eller vinner en tävling. För det är ju djur vi håller på med.
Mm.
Och... det här har jag tänkt på lite nu när jag ska flytta. Så kommer jag ju tävla för ett företag. Och det har jag ju faktiskt aldrig gjort för. Alltså jag har ju tävlat åt andras hästar och ponnier. Men jag har ju aldrig jobbat för någon och tävlat deras hästar.
Nej.
För att nu kommer jag ju tävla en del försäljningshästar. Och då har jag tänkt så här, gud, kommer det här göra mig att jag blir nervös? För att jag har ju, ja, alltså inte en sån press. Men det, alltså jag får inte...
Men jag tror det är viktigt att du tar med dig samma... mindset som du har nu med det. Att det är samma där, man åker dit med samma som man kommer hem med. Man kan bara göra sitt bästa.
Ja, för det är det jag tänker. Jag tycker att det ska bli intressant att se. För jag hoppas att jag kan bibehålla den här rätt coola mentaliteten. Att ja, men det går som det går, jag kan bara göra mitt bästa. Liksom.
Mm.
Men det är ju en annan situation. Och jag tycker att det ska bli spännande att se hur jag tar mig an det uppdraget.
Mm.
Jag ser det lite som en utmaning.
För sen en annan grej som jag tänker ändå är en del av det här, det är att Isak till exempel, min sambo, han brukar säga till mig så här: är du nervös innan?
Ja.
Jag bara, nej, jag är ingenting. Alltså att jag blir ganska, inte känslokall, men jag blir nollställd.
Ja.
Alltså jag är varken glad, ledsen, arg, nervös. Alltså förstår du, att man är helt, så här, helt plain.
Mm.
Och det tror jag också gör att man bara fokuserar på hästen. Och sen så säger inte jag att man ska rida runt där och vara sur, utan det är snarare tvärtom, att man ska verkligen så här, vara så trygg i sig själv som man inte har då känslan utanpå, utan bara kan le och rida vidare liksom, och alltid ha ett smile mot domaren och sitt team liksom. För det känner hästen av. Det är jätteviktigt, precis som du sa också, att du klappar och säger någonting till hästen innan du rider upp för medellinjen och så. Det är super super viktigt att känna och göra hästen trygg.
Mm.
För då blir ju allting mycket enklare, tycker jag.
Ja, så det är väl ett tips för er som blir nervös inför tävling. Ja, men mentaliteten. Alltså, intala er själv att om det inte skulle gå som tänkt så är inte det hela världen.
Nej.
Utan gör bara ert bästa och ha roligt.
Ja, det tycker jag är jätteviktigt till alla som åker. För jag tror det är väldigt få som åker själv. Jag tror det är många som åker med sina familjer eller team eller tränare och stallkompisar eller vad det nu kan vara, olika konstellationer. Jätteviktigt att ni har den här trygga, lite lugna stämningen och att man faktiskt går igenom innan. Vi brukar ha en ganska detaljerad plan liksom, med väldigt mycket framförhållning, så att vi nästan hellre får vänta lite, några minuter, än att det blir stressigt. För att stress leder ju ofta till att någon blir lite näbbig. Alltså att man blir lite kort i tonen och så. Och det ska liksom varken häst eller team behöva utstå, tycker jag. För att alla är ju där liksom för en sak och det är tävlingen och hästen och liksom sådär. Så det, jag tycker det är så himla onödigt.
Och sen så tycker jag också, jag som en ung person, eller alla har ju varit barn någon gång, men jag tänker att när vi har varit och tävlat med mamma och sånt där, det är klart att någon gång har man varit lite nebbig kanske på sina föräldrar. Och jag tänker bara nu i efterhand att så här, vi måste bli bättre, vi unga, att verkligen hylla de som följer med och hjälper oss och sådär. För att man hör så ofta på ponnytävlingar så här, det är någon sur unge som skäller på sin mamma och pappa som springer runt där och hjälper med vattenhinkar. Och...
ja, jag tycker inte det är okej. Alltså jag, det var faktiskt en anledning till varför jag slutade tidigare på ponny. Och det var just för mentaliteten på både barn och vuxna och hästägare kring de här ponnyerna.
Mm.
Och jag tänker vi måste få in ett vuxnare och mer professionellt tänk att vad är vi här för? Liksom? Mm.
Nej, för det är inte okej att gå runt och skälla på sina föräldrar. De bara springer runt som alltså, och gör allt. Och sen så är ändå inte barnet nöjd på något vis.
Alltså... nej, och jag tänker att det är bättre att ni liksom packar ihop, ställer in hästen i, eller ponnyn i trailern eller vad det nu kan vara. Och sen så på vägen hem så kan man ventilera vad gick bra och vad gick mindre bra. Mm.
Men jag har ju, eller vi alla har ju också någon gång varit... så mamma blivit så här, men nu får ni ju...
nu får det vara bra.
Ja.
Ja.
Ni kan ju, nu springer jag och hjälper det här, då kan inte ni vara sura på mig. Och det är inte att man... man kanske är lite nervös och då reagerar man på att vara lite sur och irriterad. Men det personer som där är bara där för att hjälpa en, så man måste ju själv tänka till liksom, oj, ja just det, ni är ju här för min skull.
Ja.
Men jag har som sagt, jag har också varit den där jobbiga ungen någon gång. Men det är viktigt att tänka att man... bli bättre än så.
Ja, faktiskt. Och sen tänker jag att förberedelser är jätteviktigt, men också avslut.
Ja.
Med både team och häst och ponny. För att hur mycket man förbereder så är det viktigt att avsluta på ett bra sätt också. Så att man har det teamet som vill göra om det. Liksom åka igen nästa helg eller hur det nu kan vara. Så det är jätteviktigt.
Jag tror vi har nämnt det här lite grann. Men det är någon som frågar, hur gör ni med podden när Emilia flyttar? Och för jag flyttar ju... förhoppningsvis snart. Mm. Och då kommer ju vi inte ha... ja, vi kommer inte,
vi kommer inte kunna sitta här i soffan med varandra. Som
nej,
vi nu.
Precis. Nej. Men vi kommer att podda på distans.
Mm.
Och också är ju tanken att vi ska ha lite gäster så småningom.
Mm.
Ja, det ska bli väldigt spännande. Och det är det som tror jag kommer göra den här podden så unik och spännande. Att vi får lite olika perspektiv.
Ja.
Från mitt håll i USA och ditt... och här hemma i Hälsingland.
Ja, och Europa liksom. Ja. För sen så tänker jag att sky is the limit med den här podden. Alltså med gäster och olika topics och sådär. Så att det är bara liksom bomba på som vad man önskar höra mer av, tänker jag.
Mm.
För att vi vill jättegärna bjuda in gäster både från familj, naturlära, tränare och massa diverse olika människor in i podden liksom. Och det kan ju vara väldigt högt och lågt. Det måste ju inte vara häst och så heller, utan nu älskar vi gäster och vill prata om det väldigt mycket. Så att, ja, vi ser. Men vi kommer helt enkelt fortsätta podda på distans när Emilia flyttar, helt klart.
Vad har ni haft för jobb inom hästvärlden? Och nu tänker jag, nu har jag ju precis tagit studenten, så jag har ju bara haft typ praktik på lite ställen.
Men ja, du har ju faktiskt... berätta. Ja, kan du inte berätta först vart du har praktik då?
Okej. Okay. Jag, i tvåan hade vi första praktiken. Och då var jag först 2 veckor hos Herfsta.
Mm.
Det är Gabriella Grevin som var där. Och Jeanna Hörberg brukade vara där för. Men då var hon och jobbade på Helgestranden i den tiden jag var där.
Ja.
Och då var jag där 2 veckor och det passade rätt bra. För att sen skulle vi till Friends och ha klinik. Så då hade jag Primavera där. Eller det var inte vi som hade klinik, det var för Patrik Kittel då.
Ja, precis.
Ja. Så då var jag där, ja, då var där 2 veckor. Jag bodde på Segersta, kom jag ihåg. Och åkte moppe emellan. Det var jättekul. Men ja, så där hade jag en kort praktik, vilket det var jättebra. Och sen åkte jag ju faktiskt till Nocordia, till USA då, på vintern där i 6 veckor. Och det var min första gång där hos Nocordia. Mm. Och sen så åkte jag tillbaka till 3:an. Så det är där jag har haft praktik. Men sen så också när jag var mycket yngre kom jag ihåg att jag hade praktik en dag på Ljusdals ridskola.
Va?
Ja.
Och i grundskolan?
Ja. Ja. Och sen så kom jag ihåg att man skulle ta med sig lunch. Så då tog jag med mig en billig spampizza. Så jag var gullig.
Men det var väl bra.
lagom snack liksom. Men du har ju varit och provjobbat någonstans.
Ja.
På ett ganska stort ställe.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, vill du, vågar vi berätta lite om det?
Vi kan inte säga att det är... Du får bipa det.
Ja.
Mm, men det var under tiden jag var på Hunneberga som jag åkte dit en vecka och provjobbade.
Ja, för du hade ju... Vi arrenderade en gård nere i Skåne ett år.
Mm.
När var det?
2019-2020 tror jag. Eller 2020 kanske då.
Ja, 2020.
Ja, så den arrenderade vi och hade... flertalet hästar, det var där jag höll hus det året liksom. Mm. Men det var under pandemin. Då var helt enkelt min tanke egentligen att åka iväg och träna ett gäng i Tyskland hos Helen Langenhagenberg. Men sen så kom det här EHV4 som utbröt i Spanien på hopptouren där. Ja, EHV1 eller EHV4, men jag tror det, alltså det var ju den neurologiska formen.
Mm.
Då tänkte jag helt enkelt att men let us spread the views liksom. Och sen så åkte jag över bron. Det är x antal broar. och provjobbade i ett väldigt, väldigt stort stall.
Ja.
Och det var superkul faktiskt. För det var vänner till mig där som jobbade där då. Men jag kände väl efter en vecka där liksom att absolut, jag hade kunnat jobba här. Men för vems vinning liksom. Jag kände kanske inte att jag skulle utveckla min ridning och så mycket som jag hade önskat, utan snarare kanske tvärtom. Och absolut att man kan vara och bli väldigt inspirerad av företagstänket och entreprenörskapen där. Men det kändes inte som ett jobb som passade mig i längden.
För du var där och provjobbade en vecka.
Mm. Och det är ju liksom absolut... att det hade varit kul, men jag tror inte det hade kanske varit så hållbart i längden. Och nu i efterhand så är jag väldigt glad att jag inte tog det jobbet. Sen så vände jag helt enkelt skutan hem. Mm. För då var pandemin fortfarande inte över och det här med EHV-viruset verkade inte ha gett sig. Så att, då vände jag hem hela skutan hem till Hälsingland igen och det är jag jätteglad över.
Mm. Men det kanske, jag kan tänka mig att det är väldigt lärorikt att se hur de...
Ja, alla såna här erfarenheter är jättelärorika tycker jag.
Ja. Och se hur det funkar i ett annat stall och bakom kulisserna och sånt.
Verkligen behind the scenes liksom.
Men vad tyckte du var bra och vad tyckte du var dåligt?
Det som var bra tyckte jag var själva företagsamheten. Alltså den var ju ganska inspirerande hur man kan bygga upp ett sånt stort företag inom hästbranschen liksom. Det var väldigt trevligt med luncher och så. Gemensamma luncher. Men... alltså det var ju väldigt intressant hästmaterial och många faktiskt som man kände igen där som hade hamnat där. Alltså både svenska hästar och sådana kändishästar liksom som man hade undrat vart tog de här vägen. Okej, de... Ja. Men jag kanske inte kan stå för liksom, företagets handlingar. Och speciellt inte nu vad som har hänt senaste 2 åren. Liksom det kändes som att det var tur i oturen. Kan man väl säga att jag inte började jobba där. Men också att jag faktiskt kände det redan då. Att det här kommer inte passa mig då. Så att det är jätteviktigt för mig med värdegrund. Alltså både inom både med hästvälfärden men också gemenskapen mellan varandra. Mm. Och det var ju ett väldigt hårt klimat där första 3 dagarna, liksom, 3-4 dagarna. Där man kunde bli utskälld för alltså, väldigt oväsentliga saker tycker jag. Men sen så i slutet var det så här, åh nej, ska du åka hem? Liksom, nu måste jag stanna kvar, måste komma tillbaka och lite så här. Så då känner jag, ja okej. Men så självklart en väldigt lärorik vecka och ingenting jag hade velat gjort ogjort. Och jag är väldigt glad att jag stod fast vid mitt beslut och flyttade hem faktiskt. Och bibehålla den värdegrund och hästvälfärd som vi har här. Liksom. Mm. Och vad vi kan erbjuda här uppe i Hälsingland. För den är ju faktiskt unik. Och det blev väldigt påtagligt när jag kom ner dit. Men sen har jag, om man ska prata praktik, så hade jag ju då som sagt min första praktik i travstall. Hos Jan-Olof Åberg och Johanna Stark i Bollnäs, på Bollnästravet. Och fick rida både monté och köra häst. Mm. Och det är ju skithäftigt. Alltså jag skulle lätt kunna ha en travhäst som liksom min egen lilla satsning på sidan av, liksom som alltså, hobby.
Jag skulle kunna ha en islandshäst.
Men inte i...
Jo. Jo, ja, jag hade kunnat.
Ta en islandshäst till en travhäst.
Ja, ja, för att jag fick testa.
Jag tror definitivt Olivia dag i galopp.
Ja, det hade jag gjort. Nej, för jag kommer ihåg att jag var nere i Skåne. Då fick jag och min kompis åka och prova i sin häst. Och alltså, vi hade skrattat så mycket. Alltså, det var så kul. För vi red ut på en sån här typ jättelång skogstur. Alltså typ 2 timmar.
Uh-huh.
Och vi red inom vatten och sådär. Och de var jätteroliga.
Ja. Så att... Men jag gillar ju verkligen den där sporten som trav är. Och monté. Uh-huh. Alltså,
det är ju spännande.
Att man verkligen får hålla i sig liksom.
Uh-huh.
Att det är så galet mycket power. Samma power som vi kan... erfar liksom i piaff och passage och samling och så i dressyren liksom.
Ja. Ja, men det är intressant att få vara i andra stall och se hur det fungerar och vilka rutiner de har. Vore kul att höra om era tävlingsrutiner, ritualer, speciella strumpor, masker och så vidare och sånt där. Och vi har kanske aldrig varit en sån som tycker om maskot
där. Vi är så tråkiga. Ja. Vi har liksom...
Fast jag hade en lyckoängel på Felix Träns, kommer jag ihåg.
Ja, för den följde ju med.
Ja, nej, det gjorde den inte. Jag fick en sponsrad lyckoängel.
Wow!
Det är min första sponsor.
Ja. Gud vad det var populärt. Ja. Lyckoänglar.
Jättepopulärt. Men det var ju jättekul, kommer jag ihåg. Men jag har aldrig haft någon speciell strumpa eller så.
Alltså fast... det tror jag är ganska viktigt. Eller ja, du får se vad du...
Att ha en speciell strumpa?
Nej. Tvärtom, vad skulle du säga?
Fast du höll på såhär, vilken rytmisk ska jag ta idag? Jag tar dem här för det gick så bra med dem igår.
Ja, men det var precis det jag tänkte säga, att det funkar inte. Alltså tyvärr. Man ska vara krass. För mig har inte det funkat.
Nej.
Alltså om jag tänkte så här, ja men de här rytmiksorna, när jag tog dem senast, då gick det jättebra. Ja, då går det skit nästa gång.
Ja, då, det gör ju det.
Ja, så att man ska verkligen inte haka upp sig på en speciell strumpa, speciella ridbyxor och så. Men däremot...
Eller för, är det funkar för så absolut.
Men ja, om det funkar för er så är det kul. För mig har inte det funkat och det är väl det jag tänker med det mentala som vi pratade om tidigare. Liksom att man inte... att man är väl förberedd men att man inte fastnar i saker heller utan man... lätt kan gå vidare. För jag tänker det är så många gånger, jag tror alltså otaligt många gånger, som man har fått tagit andra handskar eller lånat en hjälm för att man har glömt den eller ett par stövlar har gått sönder och man får ta ett par andra som man inte trivs med och liksom sådär. Och då måste det bara funka ändå. Mm. Liksom. Det har lite med det här med perspektivet att göra.
Ja, man kan inte alltid skylla ifrån sig på, men till exempel så här, hey, men jag glömde södjorden, jag fick låna någon annan. Så skylla ifrån sig på att det var det jag fick dåligt. Man får bara göra det bästa av situationen. Liksom.
Ja, och sen förstår jag absolut, har man tagit en sadeljord som gör att hästen inte är bekväm och trivs, ja men det är ju en sak.
Ja,
liksom,
exakt.
Absolut. Men liksom att skylla prestationen på en grej eller sitt team, det är liksom, eller på hästen framför allt, det tycker inte jag är nice.
Alltså människor som skyller på hästen.
Ja, det är det värsta jag vet.
Ja, det är det värsta jag vet.
Ja, men hästen hade ju varit lika glad att stå i hagen och äta morötter.
Ja.
Som att den liksom hade ridit runt där inne på banan. Så jag tänker så här, var vän det och var tacksam för att ni kan stå och gå och vara där och liksom göra det bästa ut av situationen. För att jag får också alltså rysningar av att tänka så här, dumma häst och min häst var dum och hästen gjorde
eller
fel.
Eller det här hästen. Bara, alltså min häst var galen idag.
Ja, alltså det är det värsta jag vet.
Ja.
Det finns ingenting som heter liksom en galen häst.
Alltså,
hästen har blivit påverkad utav någonting. Ja. Om det är av ryttan eller atmosfären eller att den kan ha ont eller inte ont. Alltså det är ju det sitter i.
Mm.
Det är inte att hästen är galen bara för att den vill vara galen. Det är liksom inte hästens instinkt.
Nej, och det där hoppas jag inte liksom blir en trend. Eller det har typ varit lite av en trend.
Ja, det känns som att det börjar lägga sig nu.
Ja, men att det har varit så, det är så kul när hästen reagerar utåt.
Galet, ja.
Det kan vara allt från att de skenar eller bockar eller stegrar. Eller bara så man bara, men det är ingen cool grej.
Nej, jag tycker bara att
det är ingenting man egentligen, eller ingenting jag blir imponerad av.
Nej, tvärtom.
Ja. Om vi går tillbaka till frågan så vet jag att jag alltid brukar lyssna på kyrmusiken och ladda upp inför start. Alltså så mycket musik och sådär. Men det är typ lite mer för att bara börja känna in stämningen. Typ.
Ja, tagga upp sig själv lite grann.
Så det är väl typ lite av en ritual man har. Eller jag brukar i alla fall lyssna mycket på musik och bara peppa och tagga.
Ja, alltså om man ska börja snacka ritual då kollar jag alltid igenom programmet. Men det hoppas jag är väldigt standard inför dressyren. Att man läser igenom programmet.
Ja.
För så bra minne har inte jag så jag kan... Alltså jag kan typ Sankt Ior utan att behöva kolla.
Ja.
Men liksom ska man in i en U25 Grand Prix eller en lätt B2, alltså då måste man ju kolla igenom programmet.
Ja, men alltså, de här jävla typ medför C... men de har typ medför C2 och grejer. Alltså det är så mycket konstiga vägar.
Ja, och övergångar och allting sånt, så då måste man ju ha stenkoll.
Massa halt... Och ryggning och nedläggningar och massa sådana där grejer.
Så liksom, jag kollar alltid igenom programmet, absolut. Och det kan jag ibland behöva göra, alltså prick innan jag går in på banan också.
Ja.
För att det är liksom, vänta, hur var det nu med den där sista övergången och sådär? Så det kan ju vara
bra.
Vissa
program ska man rygga 4 steg och vissa ska man rygga 5.
Ja, och det är lätt att det liksom blir en tankesvacka där. Så det kan väl vara bra att förbereda teamet på att liksom... när jag gör halt så någon av gångerna så vill jag se på telefonen när jag står still, liksom. Mm. Det är väl typ det, annars är vi ganska tråkiga. För jag har liksom givit upp på det här med någon speciell handske och så. För det går alltid
bra.
Och det är så dumt att haka upp sig liksom. Så kan man få ett par andra handskar så ja, då får man bara ta dem.
Ja. Ja, men jag tänker att vi kan inte hålla på och prata så mycket längre.
Nej, min röst börjar verkligen svika mig och jag känner hur otroligt feberfrossig jag börjar bli. Så nu tänker jag bara ta en dusch och gå och lägga mig faktiskt.
Ja.
Det blir inte roligare än så här.
Nej, men det var härligt ändå att kunna checka in en liten stund.
Ja, och jag hoppas att ni uppskattar, även fast det blir ett litet kortare avsnitt.
Men vi har lite spännande saker på gång.
Absolut, så... Stay tuned för kommande avsnitt, vet jag.
Ja.
Och tack så jättemycket för att ni lyssnar och för att ni är fantastiska personer som hör av er till oss och stöttar och så. Det är vi så tacksamma för.
Ja, verkligen.
Ja. Puss och kram.
Ja, hejdå.
Hejdå.